Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Det blev en lite ofrivillig paus här. Jag tackar för de mejl och förfrågningar som har undrat när det kommer ett avsnitt och så vidare. Det är ju så här, jag gör ju den här podden på min fritid och med heltidsjobb och 3 barn och lite andra åtaganden och hobbies, så kan det lätt bli att tiden inte finns helt enkelt. Och i de här tiderna så passade jag mig på i familjen att få covid en andra omgång, så att det har varit lite sjukdomar och annat också. Så att, men ni behöver inte oroa er, podden kommer ofta tillbaka, även om jag ibland kanske behöver ta en paus, så att det kommer lite, kanske lite ryckigt ibland. Men ni får helt enkelt se fram emot nya avsnitt på sikt, eller också får ni göra som några har gjort faktiskt, lyssna om på avsnitten om ni verkligen vill ha amerikansk historia deluxe på något vis. Men jag tänkte att vi skulle gå mål med den här medborgarrättsserien då, och medborgarrättsrörelsen från egentligen inbördeskriget och fram till idag. Vi har kommit väldigt långt här, vi har ju gått igenom liksom själva höjdpunkten på medborgarrättsrörelsen, och vi har också sett hur efter de här Civil Rights Act från 1964 och Voting Rights Act från 65 då, de här medborgarrättslagstiftningarna och rösträttslagstiftningarna som var liksom kronan på verket under den mest aktiva medborgarrättsrörelseperioden där 1960-65. Så efter det så har det blivit en liten tillbakagång och en liten backning där, och mycket av det berodde ju kanske också på att man varit alldeles för fokuserad på just södern och den här formella Jim Crow-lagstiftningen och diskrimineringen hade funnits då. Man brukar kalla det för djurdiskriminering, medan man kanske hade missat att det faktiskt föregår segregering och diskriminering de facto, alltså i praktiken i hela USA. De värsta ställena kanske till och med var vissa av de här innerstadsgettorna i många av de större städerna i norr och i väster. Och med en rad presidenter då, från Nixon till Jimmy Carter till sen då Reagan och Bush, så har det ju då blivit lite av en konservativ revolution i politiken allmänt, och som drabbar afroamerikaner ganska rejält, som jag har sett i de här senaste avsnitten där, vilket gör då att man kan på många sätt säga att om man kallar medborgarrättsrörelsen för den andra rekonstruktionen då, med hänvisning till den första rekonstruktionen innan inbördeskriget, så kan man ju säga att en av de största bristerna med den första rekonstruktionen var just det här med fattigdom och ekonomiska hinder och boendesegregering och så vidare. Och det är ju egentligen en repris på det efter den här medborgarrättsrörelsen på 60-talet också, där just fattigdom och ekonomisk segregering lever kvar väldigt mycket, även om man får rättigheter på andra kanter och andra håll och andra fronter då, så att säga. Men vi ska jobba oss vidare här. Det blir näst sista avsnittet i den här serien, och se lite grann hur vi kommer vidare. Vi kommer fram egentligen till att börja prata om 80-90-talen här, och på ytan på ett sätt så verkar det ju kanske inte som att rasfrågan spelar så himla stor roll längre då. Kanske mest om man då tittar på kultur och sport och sådär. Det finns ju väldigt många exempel på framgångsrika afroamerikaner i USA vid den här tiden då. Det är ju liksom en era av ganska många afroamerikanska superstjärnor då. Man tittar på Oprah Winfrey, Michael Jackson, Michael Jordan, Bill Cosby, Whitney Houston, Eddie Murphy och så vidare. Och det är som att vita ändå amerikaner börjar försona sig med att även afroamerikaner kan vara riktigt, riktigt framgångsrika då. Och när man är bäst inom någonting då, som Michael Jordan inom basket till exempel, eller Michael Jackson och Whitney Houston inom musik och så vidare, så spelar det inte så stor roll då, det här med ras. Och många av de här afroamerikanerna bryter ju mycket av de barriärer som har funnits tidigare, så att säga. Allt sedan liksom Jackie Robinson drog igenom i baseball och så vidare då. Och det är ju många afroamerikaner som är inom medelklassen som är framgångsrika, och det finns ju fler som jobbar som läkare och näringslivsmän och advokater och så vidare. Och det är många sådana här första afroamerikaner som gör någonting någonsin, den första svarta astronauten, den första svarta Miss America, den första miljardären och så vidare. Men för den stora majoriteten av afroamerikaner, och så här har det ju varit när man tittar tillbaka ända sedan liksom W. E. Du Bois dagar, så den stora majoriteten av afroamerikaner kommer ju inte ur sin fattigdom. Och vid den här tiden, 80-90-talet, så är det ju många som fastnar i de här fattiga innerstäderna, och de kommer ingenstans. Innerstäderna i sig är som en barriär som inte går att bryta på något vis. Och den amerikanska drömmen, som på något vis inte går ut på jämlikhet i resultat utan bara jämlikhet i möjligheter, så är det ju lätt att inse att det är ju bara en promille som blir en framgångsrik tv-stjärna, filmstjärna eller idrottsman eller musiker eller så. För de allra flesta afroamerikaner, om du föds i en innerstad i gettot och kanske växer upp med en ensamstående mamma med några syskon, alltså då finns det liksom inte speciellt mycket möjligheter i enlighet med den amerikanska drömmen, så att säga. Och de här innerstäderna som många afroamerikaner fastnar i blir ju på 80- och 90-talet, och nog redan har varit lite halvdana att bo i, så blir de ju oftast fruktansvärda platser. Och det som driver på den här utvecklingen är ju oerhört mycket av droger och våld då. Och lyckas man liksom med så att säga värsta innerstadsgettorna, om man tittar på stadsdelarna, om man tittar på New Yorks South Bronx eller Compton i Los Angeles eller Chicago South Side eller Houstons Fifth Ward, så där är man ju inte framgångsrik genom att starta tv-shower eller slå igenom som idrottsmän eller skådespelare, utan där är det ju att sälja droger som gäller då. För många unga afroamerikanska män i de här innerstäderna, där är ju liksom utbildning och lågbetalda jobb, det är liksom nästan, det saknar mening, man kommer liksom ingen vart där. Så att många väljer ju drogförsäljning eftersom det ger så ändligt mycket, mycket mer pengar liksom än vad trippla vanliga jobb ger då i de här områdena. 1989 så observerar New Yorks kongressledamot Major Owens att svarta män utan jobb, de har ett val som man säger mellan då zero and the drug trade. Alltså ändra lever du liksom på fattigdomsgränsens liksom absoluta rand eller också ägnar du åt drogförsäljning då. Och den här situationen accelererar ju väldigt mycket när crack dyker upp då. Crack är ju en slags billig variant av kokain som man kan röka och som då är extremt beroendeframkallad. Och det går på en ganska kort tid efter att crack dyker upp så kan man ju köpa det i princip i vilket ghetto överallt till ett väldigt billigt krig. Eller väldigt billigt pris då. Och det här resulterar ju just i krig då. Gängkrigen ökar ju rejält i de flesta städer och man strider om sina drogförsäljningsrevir och så vidare och dödstalen i sina gängstrider och sånt ökar ju och blir enorma då. Och alla som bor i de här innerstadsgetterna drabbas ju. Det spelar ingen roll om du är involverad i gäng eller narkotika, du har ju släktingar som dödas, många rånas och så vidare då. Det som ändå är lite anmärkningsvärt är ju att det också blir en väldigt alltså fördomsfulla rasistiska aspekt av crack då. Crack är ju liksom inte bara en drog allmänt liksom bland andra, utan den blir ju väldigt synonym med just svarta och brottslighet då. Och just uppkomsten av crack blir ju liksom startskottet för myndigheten att starta det man kallar för war on drugs då, eller war on crime också, som har funnits även tidigare, men alltså att man försöker hamra in ett budskap då om att crack och brott på något vis är kopplat till hudfärgen svart, och det blir på något vis ett sätt att legitimera den här hårdare tagen inom rättsväsen och polisen i det här kriget mot droger och rättfärdiga liksom det höga antalet afroamerikaner på anstalterna. Vi pratade om det för något avsnitt sedan, det här med att afroamerikaner började successivt bli väldigt överrepresenterade på anstalterna då. Vi pratade lite om Angela Davis och de här uppror på Attica och lite kvarlever från det här Black Panther Party som engagerar sig för fångarnas rättigheter då. Och det här med media som rapporterar det får ju väldigt mycket effekter kring det här med crack då, att man förenklar helt enkelt komplicerade sociala, medicinska och liksom boendeproblem till att det egentligen bara handlar om brottslighet och afroamerikaner, och då blir ju lösningen det här kriget mot droger. Och de här åtgärderna som man vidtar från myndigheter, det tar ju liksom inte riktigt hänsyn till de långsiktiga följderna, och när krigsretoriken rättfärdigar och intensifierar metodiken gör ju till exempel att dödsstraffet fortsatt så förespråkas av väldigt många och allt fler. Och åtgärderna och lösningarna inom det här kriget mot droger tar ju heller inte hänsyn till de långsiktiga konsekvenserna. Man kombinerar ju enorma höjningar av polisbudgeten med nya strafflagar som väldigt ensidigt påverkar afroamerikanska områden då. Man sätter liksom egentligen en hel rättsapparat i rörelse för att kriminalisera afroamerikanska män som sysslar med crack och ger dem högre straff för sånt som också vita amerikaner gjorde. Och det här är det här som är lite anmärkningsvärt då, att crack och vanligt pulver, kokain, de är ju egentligen kemiskt identiska då. Bara det att crack var billigare och vanligare i de fattiga svarta områdena då, blir väldigt mycket förknippade med innerstadsgetterna istället för då vanligt pulver, kokain, som blir mer förknippat med andra amerikaner och andra kretsar och andra områden. Och under de nya lagarna som man inför då så straffas crack betydligt hårdare då. Och då kan man ju tänka sig, ja okej, är det så särskilt anmärkningsvärt att innehav och försäljning av crack straffas lite hårdare än pulver, kokain? Men det är ju det som är så otroligt konstigt liksom, att man då inför till exempel straffskalan 100-1 för crack och pulver, kokain. Alltså du straffas lika hårt för innehav av 1 gram crack som du gör för att inneha 100 gram pulver, kokain. Så vilket ju då saknar naturligtvis all egentlig logik då för två kemiskt identiska preparat då. Så det är bara smaka på den, 100-1. Du straffas 100 gånger hårdare för att inneha eller sälja crack som du gör av pulver, kokain då. Och det här gör ju då att afroamerikaner får extremt mycket högre straff för brott som egentligen då är identiska med det som många vita amerikaner begår. Och det här gör ju också att svarta män då har bra mycket högre sannolikhet att gripas med då och straffas för sitt crackförsäljning och innehav än vad vita har då. Så att det här genomförs ju då på något vis ett system liksom i rättsväsendet som gör en uppenbar rasskillnad då. Och det här får ju naturligtvis ganska snabbt enorma följder. Då. Mellan bara åren 1983 till 1987 så ökar antalet afroamerikaner dömda för narkotikabrott med ungefär 2000%. Det är alltså 6 gånger ökningen för dömda vita amerikaner. Då. Så vita och svarta använder droger i ungefär samma utsträckning när man jämför, men den enorma skillnaden i hur svarta och vita sen då behandlas, det blir väldigt svårt att förklara på något annat sätt än via fördomar och rasism. Då. Och nivån av våld i innerstädernas getton ökar ju också då enormt. Alltså mordet per capita bland afroamerikaner var ju 17 gånger högre än för vita 1997. Och 49% av alla mordoffer är ju då afroamerikaner, trots att man bara utgör 12% av befolkningen ungefär. Antalet mord bland unga afroamerikaner i åldern 14-17 tredubblas mellan åren 1979-93. Så att det är ju rätt så brutalt där då. Och den här implementeringen då, det här kriget mot droger ledde naturligtvis till väldigt hårda tag från polisen och mycket polisvåld. Och i innerstadsgetterna så är ju polisen oerhört hänsynslösa mot många afroamerikaner. Väldigt aggressiva metoder i sin brottsbekämpning då. Och med afroamerikaners långa historia och erfarenhet av polisvåld och tveksamheter inom rättsväsendet så var det ju inte så underligt att många kunde se någon slags liksom, konspiration mot afroamerikaner i det här systemet då, med 100 etiska straffskalan och så vidare då. Man jämför till exempel med lynchning och rasupplopp sen tidigare då. Och vid en undersökning 1990 så är det ju så att 67% av de tillfrågade afroamerikanerna som är collegeutbildade och de som deltar i den undersökningen, 67%, alltså de avfärdar helt enkelt inte möjligheten om att det rör sig om en systematisk konspiration mot afroamerikaner. Det kan ju verka som häpnadsväckande siffror, men det är ju ganska förståeligt sett till att polis och myndigheter under större delen av den amerikanska historien kontrollerat och förtryckt afroamerikaner snarare liksom än att man har försvarat dem då. Under 80- och 90-talet under Reagan, Bush och även Clinton då, som vi ser, så får ju då afroamerikanska områden knappast några bättre skolor, bättre bostäder, några arbetsmarknadsåtgärder, vård, avvänjning eller liknande, utan det man får egentligen i de här innerstäderna, det är polisingripanden och längre straff då för brott som delvis även vita begår. Så det här skapar ju en form av känsla av de som bor i de här afroamerikanska kvarteren att de här innerstädernas getton, det är ju egentligen någon slags belägrade platser där polisen utgör någon slags ockupationsstyrka i princip. Det, polisen står inte på deras sida, utan det känns som att man är ockuperad. Och vad som händer i de här innerstadsgetterna med polisvåld och så, det kunde ju ofta ske i tystnad utan vittnen då, eller inte utan vittnen då så att säga, men utan att vittnesmål når ut via media eller rapporteringen så att säga. Bor du i en tvälbärgad vit förort så känner du inte till vad som händer i de här innerstäderna då. Men afroamerikanerna själva i de här områdena vägrar ju vara tysta och det är ju i slutet av 80-talet, början 90-talet som det inom musiken då uppstår en genre då, inom rapmusiken som kallas för gangsterrap då, som utan censur skildrar då polisvåld och hur poliser gör afroamerikaners vardag ganska outhärdlig då. Och det här fenomenet uppstår ju framförallt när den här kända gruppen NWA från Compton i Los Angeles startar och ger ut klassiska låtar som Straight Outta Compton och Fuck the Police och 100 Miles Running. Och det här finns faktiskt en film, nyligen gjorde sin spelfilm, nej, väl så där, men som handlar om just NWA och uppstarten av gruppen. Och många av de här medlemmarna i den här rapgruppen då, som Ice Cube och Easy och Dr. Dre är ju sen ut väldigt kända soloprojekt och bidrar ju sen i sin tur då till att andra artister som Tupac och Snoop och andra dyker upp då. Det här genrens namn då, gangsterrap, vissa menar ju då att det snarare borde hetat reality rap då, eftersom låtarna då innehåller kritik mot både politik och det som gör afroamerikaners liv i innerstäderna ganska tuffa då. Det är ju inte en positiv bild man ger och det är ju inte ett vackert språk, men gangsterrappen visar på något vis en del av afroamerikaners liv i USA som inte framkommer i media, som förtigs i media då, så att säga. Sen är det ju, finns det ju, om man ska nyansera det här också, många afroamerikaner som oroar sig för, eftersom de här gangsterrap-texterna oftast innehåller då hyllningar till gettot och glorifiering av drogförsäljning och ganska mycket nedvärdering av kvinnor och så vidare. Och då är man ju istället rädd för att det ska befästa bilden snarare än att hjälpa afroamerikaner då. Och det fanns liksom ingen motbild på något vis från gettot då. Vita amerikaner är ju naturligtvis chockade och förfärade över den här musikstilen som uppstår då. Redan 1985 så införs en slags varningsdekal inom musikindustrin som ska användas då med de här svartvita rektangulära texterna med parental advisory explicit content, alltså en liten varningssticker som sitter på skivorna då, en varning till föräldrarna att det kan innehålla extrem text och så vidare då. Även det blir lite fördomsfullt, för av någon väldigt konstig anledning så hamnar den här dekalen väldigt, väldigt ofta på rapartisternas omslag, men väldigt sällan på rockartister och andra musikstilars textskivor. Men jag är säker på att ganska många av er som har sett en CD-skiva från förr så ser man den här lilla sticken. Det är ju faktiskt Al Gores fru, Tipper Gore, som var en av de absolut mest pådrivande faktiskt inom den här debatten kring musiken och den här framtagandet av den här dekalen. Så att, det finns ju också ett smeknamn för de här dekalerna som heter Tipper Sticker. Så att, det kan man komma ihåg. Tänka på Tipper Gore när man ser den här sitta fast på något gammalt skivomslag. Många såg ju lite, vad ska man säga, dubbelmoral i de vitas kritik mot gangsterrappen. Och en av dem var ju Jesse Jackson som vi pratade om om det var förra avsnittet eller för två avsnitt. Jesse Jackson var ju han som hade jobbat med Martin Luther King och som försöker bli Demokraternas presidentkandidat. Han tycker ju att vita medier fokuserar kanske lite för mycket på själva rapmusiken i sig istället för verkligheten som den vill beskriva. Då. Han tycker att man ska göra skillnad på verkligheten och den kultur som beskriver verkligheten, och att rap då är en kulturyttring, och bakom så finns ju faktiskt en verklighet med innerstadsgetton där de här unga svarta männen och rapparna växer upp då och lider av den fattighet och det som finns då. Och han menar på att kanske ska vi istället prata om det snarare än att försöka censurera bara musiken. Och den här debatten om rapmusik var ju extremt laddad eftersom den i grunden handlade om att fattiga afroamerikaner i början på 90-talet började hamna ännu mer på efterkälken, och att det ju råder en väldigt stor oenighet om vilka hjälpåtgärder som behövs då. Eftersom det här politiska klimatet i USA blir mer allt konservativt, så är det ju allt fler som menar att afroamerikaner kanske snarare har fått för mycket tidigare, alltså fått för mycket hjälp, och att man behöver fokusera på sitt eget beteende mer, medan andra då fortsätter att försöka hitta orsakerna i samhällsstrukturer och föreslår då liberala åtgärder då, så att säga. Men det uppstår en väldigt tydlig debatt även bland afroamerikaner själva kring hur ska man lösa situationen. Är det stöd från staten någonting bra eller dåligt, eller är det stöd som gjort eller stöd som har gjort liksom afroamerikaner handlingsförlamade för att man har fått det tidigare, liksom att det blir en ond cirkel, eller är det mer stöd och mer satsningar som behövs, liksom att det har varit för lite. Och det här blir ju en ganska långdragen debatt kring så att säga var myndigheternas ansvar tar slut och vart individens ansvar tar vid, så att säga.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Många som kritiserar den här gangsterrappen menar ju att beskrivningarna var ju totalt överdrivna, och liksom den där typen av polisvåld som beskrivs, det är ju liksom ingenting som existerar. Det är ju liksom att man överdriver från de här afroamerikanska männen, liksom att det är klart att polisen sätter hårt mot drogförsäljare och så vidare. Polisen håller inte på med några systematiska trakasserier och övervåld och så vidare, så att säga. Men sen kommer ju helt plötsligt då en situation där USAs rasproblem tydliggörs väldigt mycket då. Och det är ju den här kända misshandeln av Rodney King i Los Angeles 1991 då. Och polisen i Los Angeles var ju bland afroamerikaner i LA var ju ökända för sin brutalitet mot svarta då. Och det var ju mycket det som NWA rappade om i sina texter då, som var från Compton i Los Angeles då. I mars 1991 så stannade ju fyra poliser en afroamerikansk man vid namn Rodney King då efter en liten kort biljakt. Och när de väl får ut King ur bilen så går de ju loss på honom med batonger och slår honom upprepade gånger, och trots att han redan ligger på gatan och trots att han liksom inte är kapabel att göra minsta motståndet så bara fortsätter man ju att hamra batongerna på honom då, så att säga. Så att det slutar ju med att Rodney King misshandlas grovt då. Och det här hade ju kunnat bli, så att säga, ytterligare bara en av många av de här händelserna som till exempel rapmusiken försökte uppmärksamma. Men just den här gången så är det ju, lyckas ju då ett vittne fånga hela händelsen med en filmkamera. Och den här filmen då skickas ju in till nyhetsbolagen och börjar ju då visas om och om och om igen på nyheterna då. Och helt plötsligt så finns ju bevisen då, det som hela tiden hävdats liksom utav afroamerikaner, att polisen är väldigt brutala. Det finns ju nu helt plötsligt svart på vitt, uppenbart för alla att beskåra då, så att säga. Och de flesta afroamerikaner förväntar sig att det här om något måste ju ge en reaktion då, så att säga, att man tar tag i problemet med polisbrutalitet då. Och man tänker sig kanske då att första steget naturligtvis borde vara en fällande dom mot de här fyra poliserna i den rättegång som följer då. Och den här videon på något vis visar ju två radikalt olika uppfattningar om förhållandet mellan svarta och polisen då, två helt skilda verkligheter då. En oskyldig svart man som misshandlas eller poliser som så att säga gör vad som krävs för att hindra någon som honom att ta sig in i vita områden och begå brott. Den här videon ger dock inte då det resultat som afroamerikaner hoppas på då. De här poliserna frias ju av en jury som består då av 11 vita och en hispanic. Och den här frustrationen är ju enorm då. Alltså bevisen finns för alla att se på videon, ändå så blir det en friande dom då. Och afroamerikaner ställer sig frågan då att om inte det här beviset kan skapa rättvisa, hur ska vi då någonsin kunna få uppleva rättvisa? Alltså vad krävs för att det ska kunna bli rättvisa för afroamerikaner? Trots liksom hela medborgarrättsrörelsens kamp och så vidare, så kan fortfarande en afroamerikansk man egentligen utsättas för någon form av lynchmob liknande händelse av poliser som ska representera myndigheterna och som sen då inte döms, trots att det finns svart och vitt på film då. Och då exploderar det ju, så att säga. Raseriet blir ju enormt och hela södra Los Angeles och South Central LA urartar ju direkt efter den domen då i ett väldigt våldsamt upplopp. Och det blir en massa plundring och bränder och förstörelser. Och det är väldigt stora områden av bostadskvarter som helt förstörs då. Och det slutar ju med att 52 personer dör i samband med upploppen och runt 4 000 arresteras, och egendomar värt en halv miljard dollar förstörs då. Och det finns ju också otäcka tv-bilder från helikoptrar som filmar från luften som upprör många då. Ett känt exempel är ju det här tillfället när en oskyldig vit chaufför då släppas ut ur sitt fordon i en korsning och misshandlas brutalt trots att den är helt oskyldig, så att säga. Så att här blir ju ett av de största upploppen på länge då. Vi har ju pratat om typ en miljard olika upplopp i den här podden tidigare, så att säga. Men förr var ju oftast rasupploppen att vita gick loss på svarta, men från och med WhatsApp-upproret på många sätt på 60-talet så vänder det ju om att afroamerikaner som är desperata kanske förstör sina egna kvarter och så vidare. Så den här Rodney King-domen ställer ju rasrelationerna på sin spets då. Afroamerikaner är ju chockade över domen på något vis, men inte över upploppen. De vita, de chockas ju över upploppen, men inte över domen. Och de här upploppen är ju liksom en direkt spegling av afroamerikanernas frustration då, i ett rättssystem som präglas av att det finns en systematisk rasism och en poliskår som präglas av övervåld då. Medan vita bara ser upploppen som meningslös förstörelse. Så det här skapar ju bara ytterligare en enorm klyfta då, kan man säga. Två år senare så sker ju ett till rättsfall som ju också blir ännu kändare kan man säga, och där egentligen då lite grann av det omvända sker, och det är ju den, naturligtvis pratar jag om den otroligt kända O.J. Simpson rättegången då. O.J. Simpson var ju en av de mest kända amerikanerna redan innan rättegången, och han var ju en amerikansk fotbollsspelare som slog massvis med rekord i NFL som running back då, alltså som oftast får bollen överräckt av quarterbacken, och så börjar man bara springa genom fältet och försöker ta sig så långt som möjligt då, så att säga. Ja, jag ska inte prata om amerikansk fotboll här. Snart Super Bowl faktiskt, det blir spännande. Men han blir ju i alla fall, efter NFL-karriären så blir han ju en skådespelare. Medverkar ju bland annat i en roll i den här oerhört kända serien Rötter, som bygger på Alex Haleys roman då, så att säga. Men för många av min generation tror jag han är mest känd för att ha varit med i Den nakna pistolen. Inte att få glömma, en riktig kvalitetsfilm. Finns ju i flera versioner. Hur som helst, under hela sin karriär så hade ju O.J. Simpson haft lite, ska man säga, en image eller en aura av att kunna undvika rasfrågan. Och dels gifter han sig med en vit kvinna, och dels så umgås han med mycket kändisar, andra kändisar då. Och det är ju oftast oavsett ras då, så att säga. Så han är nästan en slags symbol av en afroamerikan som står över rasbarriärer. Och kanske är det därför som chocken blir desto större, så att säga, när han greps då och anklagas för mord 1994. Och det är ju alltså då Simpsons fördatta fru då, Nicole, hans vita fru då, Nicole, och en manlig vän som då hittas brutalt mördade i sitt hem. Och O.J. Simpson greps ju efter en väldigt lång biljakt som direkt filmas av nyhetsbolagens helikoptrar. Det är ju väldigt bra nyhets-tv, dramatisk tv då, så att säga. Och den efterföljande rättegången blir ju en av de absolut längsta kriminalrättegångarna i Kaliforniens historia, och den följs ju oerhört intensivt av media landet över då. Den filmas ju, och man visar ju mycket av rättegången live på tv, och O.J. Simpsons försvarsteam leddes ju av en av de skickligaste afroamerikanska advokaterna, Johnny Cochran, som var känd för att liksom kunna vinna mycket rättsfall genom att påvisa just polisens misstag och övergrepp och sånt där då, så att säga. Och i slutändan så blir det ju varken, om man säger, O.J. Simpsons kändisskap eller frågan om skuld som gör den här rättegången historisk. Cochran och hans kollegor ställer ju den här rasfrågan i centrum och fokuserar ju väldigt mycket på hur själva polisutredningen har gått till, och de, så att säga, spelar ju egentligen raskortet där och förvandlar ju rättegången ifrån att det handlar om att en svart man är anklagad för mord till en rättegång om rasism och inom polisen mot alla afroamerikanska män. Och Cochran och hans försvarsadvokatsgäng där, de når ju två stora genombrott, och dels lyckas de bevisa att en av poliserna, ska vi se vad heter han, Mark Furman, ja, där får ni ta med en nypa salt, Mark Furman tror han heter. Som jag har hittat den här kända blodiga handsken som på brottsplatsen som blir väldigt centralt bevismaterial. Den polisen har ju använt en massa rasistiska skällsord och pratat om att sätta dit folk och så vidare, och till slut så väljer han göra att sluta prata i rättegången då, plead the fifth som man säger då, utifrån Bill of Rights. Så det ses ju liksom lite grann som på, att det blir spiken i kistan på att den här rasismen existerar inom Los Angeles polis då. Och ännu värre blir det ju sen också när O.J. Simpsons hand inte passar i den här handsken och så vidare. Och det står ju liksom, det är ju inte bortom allt tvivel på att han skulle kunna ha varit skyldig, men de här grejerna räcker ju för att så tvivel om Simpsons skuld och huruvida då en svart man överhuvudtaget kan få en rättvis utredning och rättegång då. Så ras och brott liksom har alltid på något vis en slags koppling i USA då, och afroamerikaner ser ju inte en person i OJ, de ser ju i princip bilden av alla afroamerikanska män som har satts dit i orättvisa rättegångar i genom historien då. Så den här rättegången fördjupar ju på många sätt den här känslan av att afroamerikaner och vita lever i skilda världar, och för vita amerikaner handlar det mer om en rättegång om en individ och ifall O.J. Simpson är skyldig eller inte då, medan det för afroamerikaner mer blir en slags test om rättssystemets legitimitet i stort då. Och bland afroamerikaner är det ju många som är övertygade om att polisen faktiskt försöker sätta dit Simpson, medan många vita där tvärtom är övertygade om att han är skyldig till de här morden då. Och när domen ska förkunnas så håller ju hela USA andan då, så att säga. Och det är ju inte så konstigt efter Rodney King-upproret liksom, att vad kommer att hända ifall O.J. Simpson förklaras skyldig. Men han förklaras ju icke-skyldig då, och blir ju då för många afroamerikaner en slags... Det blir en slags återupprättelse för en lång historia av rättsliga oförrätter. Då. Och för dem handlar det liksom om ett djupt orättvist system som i århundraden har kommit undan med lynchningar och misshandel och våldtäkter och mord. Men till slut har liksom systemet fått sin gräns. Det fanns helt enkelt ett tak då det kvittar att O.J. Simpson är stenrik och liksom advokater som Johnny Cochran är ju bara liksom en... Det är ju bara något som de flesta afroamerikaner som har med rättssystemet att göra bara kan drömma om, och kunna anlita ett sånt dream team i försvaret, så att säga. Men det spelar ingen roll. Poängen på något vis blir ändå till slut att systemet har ett tak för afroamerikaner som, där man faktiskt kan få då enligt dem rättvisa. Det finns ju jättemycket dokumentärer om O.J. Simpson-rättegången som är väl värt att titta på. Det är ju oerhört spännande fall på många sätt och vis. Då. Är det inte objektivt, kan man tycka, jag tycker att man tittar på det, att det känns ju som att det faktiskt är så att han kanske mycket väl kan vara skyldig då, så att säga. Och det här blir väl liksom på något vis en slags, ja, men nästan perverst symptom på det här större problemet om den här djupt rotade rasismen i USA, på grund av att nationen misslyckas med att hantera sina rasistiska frågor då, under en sån lång period, så kan det resultera att en hel etnisk grupp gläds åt en troligtvis felaktig dom och säger att systemet var skyldiga dem helt enkelt det här som en slags återupprättelse. Så att det ser man liksom på något vis hur långt det kan gå om man lyfter upp sig en nivå. I 1998 så kunde ju många amerikaner också begrunda en rapport som Amnesty gjorde kring polisbrutalitet. Och precis som tror jag nämnde Gunnar Myrdals gamla rapport där vid tiden ungefär runt andra världskriget och American Dilemma, så var det ju många som tyckte det var en bra rapport eftersom Myrdal var svensk och liksom kunde se på det här som en neutral part utifrån. Och det var många som tyckte att det var bra att Amnesty gjorde den här rapporten för att det också kan ge lite mer en objektiv bild då. Men i den här rapporten om polisbrutalitet i USA så konstaterar man ju att de olika amerikanska polismyndigheterna, allt från lokala poliser till delstatspoliser till FBI, begår upprepade övergrepp mot grundläggande rättigheter. Och några av de vanligaste övergreppen som polisen i USA gick var ju att skjuta obeväpnade misstänkta som flydde från brottsplatser efter mindre brott, eller övervåld mot mentalt eller fysiskt handikappade personer, skjutningar av misstänkta inte sällan efter att de hade avväpnats som händertagits, fysiskt våld mot misstänkta som inte gjorde motstånd, överanvändning av vapen som batonger och sprayer och elchock och så vidare. Och den här rapporten kan också konstatera att övervåld och övergrepp var mest vanliga i situationer där polisen skulle omhänderta någon, där man stoppar någon i trafiken eller där man ville söka igenom något utrymme. Och det rapporteras också om att fångar får utstå sexuella övergrepp eller nekas vatten och mat och så vidare. Och enligt Amnesty så var ju en försvårande omständighet i USA att de flesta av offren var personer som tillhörde en etnisk minoritet, samtidigt som de flesta utav poliserna som begick övergrepp var vita då. Och även om åtgärderna främst var tänkta för de laglösa liksom fattiga innerstadsgetterna, så drabbades ju på något vis alla afroamerikaner av en så kallad rasprofilering. Och även afroamerikaner i medelklassen som inte alls hade med brottslig verksamhet att göra stoppades oftare av polisen än andra som tillhör medelklassen då. Och att bara liksom helt plötsligt bli stoppad av polisen utan någon tänkbar orsak liksom, det var ju någonting som många afroamerikaner lite skämtsamt brukar kallas för, att de har gjort det brott de har begått var helt enkelt driving while black. Lite dyster humor kan man säga på många vis då. På 90-talet så finns det ju en anledning för afroamerikaner att vara lite mer optimistiska då, av vissa anledningar då. Dels befinner sig USA i ett ekonomiskt uppsving och man är också lite nöjd över att Bill Clinton väljs till president och återigen väldigt mycket tack vare afroamerikanska väljare, precis som den senaste demokratiska presidenten Jimmy Carter då. Clinton hade ju växt upp i Arkansas i södern då, han hade haft afroamerikaner runt sig sedan han föddes och kände sig då till skillnad från många tidigare presidenter väldigt bekväm och umgås med afroamerikaner. Och under valkampanjen så lovade Clinton att han ska göra mycket för afroamerikaner. Hans val är ju för många bedömare lite överraskande där. Och han, när han vinner så håller han ju sitt löfte delvis, kan man säga. Clinton skapar ju en administration som ska spegla samhället, och han utnämnde också ett stort antal afroamerikaner till höga poster i administrationen och så vidare. Och det här ekonomiska uppsvinget som landet upplever under Clintons år gjorde ju också att den svarta medelklassens inkomster ökar då. Så många upplever ju Clinton som en av de bättre presidenterna sedan Lyndon B. Johnsons dagar då. Men de här framstegen hade väldigt liten betydelse för de afroamerikaner som kanske behövde framsteg som mest då. Enligt en rapport 1993 så levde 33% av alla afroamerikaner i ren fattigdom då. Och inte ens Clinton hade något direkt svar att ge dem, så att säga. Rent politiskt var ju Clinton mer av en mittendemokrat, och han utmålade sig som en så kallad new democrat. Han försöker ju förändra många demokraters syn på välfärd och brottslighet för att liksom kunna konkurrera med den här konservativa hårda linjen som republikanerna etablerat under Reagan och Bush då, så att säga. Både som guvernör i Arkansas och som president så är han ju mindre benägen att benåda brottslingar och stödjer ju många satsningar på polisen då. Och när det gäller välfärd så lovar ju Clinton att, som han säger, end welfare as we know it. Så att han försöker ju på något vis anpassa sig som en slags mittenkandidat då, i en ganska konservativ era rent generellt. Och pressad av politiska fiender och så väljer ju Clinton att vi inte har åtgärder som byggde på tanken om att de fattiga själva på något vis mycket är ansvariga för sin situation då. När det gäller bidrag och invandring, brottslighet och bostadspolitik, så menar Clinton att individer måste ta ett större ansvar. 1994 så införde Clinton en ny brottslagstiftning som han menar stödjer de laglydiga och medan det sätter åt de som inte laglydiga, de som bryter mot lagen, så att säga. Och den här lagen skapade ytterligare 100 000 poliser på USAs gator och skapade också den här kontroversiella tredje domen gilt principen då, här lagen. Och innebär också en miljardbudget då för nya fängelser. Så att det här kommer ju, alltså under Clintons era, så kommer ju kanske den mest genomgripande lagen någonsin då, som inom ramen för war on crime eller war on drugs då, så att säga. Antalet brottslingar i fängelset ökar ju hela tiden, men från 1972, men antalet ökar väldigt drastiskt under just Clintons tid. Republikanernas mantra var ju lägre skatt och hårdare straff, och Clinton försökte ju vinna på att vara nästan lite tuffare än motståndarna, och det här är ju liksom ett misstag som man har erkänt senare. Antalet fångar ökar ju med 250 000 under Clinton, alltså mer jämfört med under Clinton jämfört med Reagan, och många av de här afroamerikanerna som drabbas drabbas ju den här tredje domen gilt lagen eller principen, alltså att man får hårdare straff för sitt tredje brott i princip oavsett vad brottet är för någonting då. Och i många stater så ger ett tredje brott nästan automatiskt livstid då. Och i 1990-talets slut så utgjorde afroamerikanska män ungefär 6% av befolkningen, men de utgör samtidigt ungefär 50% av alla fångar. Så då förstår man ju vilken otrolig liksom andel av afroamerikanska män som faktiskt sitter fängslade då. Och det skapar liksom ett slags vakuum i de afroamerikanska bostadsområdena. Alltså familjer som upplöses upp då, den sociala gemenskapen förstörs. Det försvinner ju mängder av fadersgestalter. Det blir ju en växande känsla av depression och förtvivlan, att så många sitter liksom inlåsta. Och så kriget mot droger leder ju liksom kanske inte så mycket till mindre droger egentligen, om man ser det så, utan det leder ju mer till att afroamerikaner låses in i fängelser då. Och en profil som kämpade för fångars rättigheter, som jag nämnt tidigare, det var ju Angela Davis då, som själv hade arresterats på 70-talet när hon var en svart panter. Från den stunden så förde hon ju sin kamp då. På 90-talet så förde hon ju en kamp mot det som hon kallade för the prison industrial complex. Alltså hon menar att det finns liksom en slags affärsdrivenhet i just fängelser, att kunna driva fängelser. Det finns ett egen intresse av att ha många fängelser för att kunna just driva fängelserna, och menar att fängelserna i sig, det är ju inte lösningen på problemet på arbetslöshet eller andra sociala problem, och att de här liksom göms på något vis bakom fängelseportarna. Så medan det här lag och ordning mantrat, alltså de politiker som har det mantrat, de ser fängelser som ett sätt att minska brottsligheten, men Angela Davis som ser fängelser som ett dåligt substitut för att istället hantera de här sociala problemen som i sin tur skapar brott då. Och Angela Davis kamp här visar ju också på något vis, så hela det här fängelse massinterneringen av afroamerikaner visar lite att USA har förändrats väldigt lite sedan 30-talets liksom kända Scottsboro-fall. Vi pratade om de här Scottsboro-pojkarna som sattes dit och anklagades för våldtäkt på 30-talet. Och allt fler börjar ju prata just om den här massinterneringen som den moderna USAs motsvarighet till slaveriet och Jim Crow-segregeringen då, ett sätt att hålla afroamerikaner på plats då. Och ända sedan 60-talet med Nixon och så har ju politiker under etiketten lag och ordning velat stärka straffen och förstärka polisen, öka antalet fängelset, och de här hårda nyperna mot mer militanta grupper hade ju också visat att all form av liksom rebelliska afroamerikanska rörelser straffas väldigt hårt då. På den tiden som Angela Davis själv satt fängslad på 1970-talet så hade ju hon varit en av runt 200 000 fångar i USAs fängelser. 20 år senare på 90-talet hade den här siffran ökat till 1 miljon fångar, och det här påverkade på något vis att på 90-talet så finns det 1 miljon fångar, och i början på 2000-talet då så har det här fördubblats igen då till 2 miljoner fångar då. Här kan man jämföra 70-talet med 2000-talet och från 200 000 till 2 miljoner då. Och USAs fängelsepopulation är ju sett till befolkningen proportionerligt väldigt, väldigt hög jämfört med många andra länder. Och bland alla som sitter då så är ju afroamerikanska män väldigt, väldigt överrepresenterade. Sannolikheten att dömas till fängelse i rättsväsendet är ju betydligt, betydligt högre för unga afroamerikanska män. Och idag är ju fängelsesystemet kanske nästan den tydligaste symbolen egentligen för USAs rasproblematik då. En av de mest uppmärksammade afroamerikanska aktionerna på 90-talet är ju den så kallade Million Man March som arrangeras av Nation of Islam under ledaren Louis Farrakhan. Och Farrakhan skulle ju lite otippat spinna vidare på Malcolm X arv då. Båda hade stått varandra nära eftersom det var Malcolm X som rekryterat den yngre Louis Eugene Walcott som han då hette då. Men han bytte ju namn precis som sin idol då, först till Louis X, men sen när Nation of Islam kastade ut Malcolm X ur organisationen efter hans kontroversiella uttalande om JFK-mordet då, så hade ju Louis X blivit en lojal mot Nation of Islam och ledaren Elijah Muhammad då. Och ordkriget mellan de här vännerna hade ju eskalerat då. Louis X hade kallat Malcolm X för förrädare, och när en journalist frågade honom efter mordet på Malcolm X då, så frågar Louis Farrakhan då, eller Louis X som han kallar sig då, så sa han så här: I can't say I approved and I really didn't disapprove. När sen Elijah Muhammad, ledaren för Nation of Islam, dör och hans son tar över och skapar en slags alternativ svart islamistisk organisation, så bytte Louis namn till Farrakhan och återetablerade Nation of Islam, och han drog till sig väldigt mycket uppmärksamhet genom sitt stöd av Jesse Jacksons presidentkampanj på 80-talet, och han började agera lite grann som en talesperson för de lite mer militanta afroamerikanerna som känner frustration och ilska över sin situation då. Han var ju väldigt, Louis Farrakhan är ju väldigt djupt engagerad i afroamerikaners kamp då, så att säga. Och 1995 så tog Farrakhan initiativet till Million Man March då. Eventet som ägde rum då den 16 oktober 1995 samlade så mycket afroamerikanska män i Washington D.C. att det blev en av de absolut största svarta politiska manifestationerna någonsin då, till och med större än den här marschen till Washington 1963 då, under medborgarrättsrörelsen där, när Martin Luther King håller sitt I Have a Dream-tal. Sen är det ju såklart tveksamt om det kom, om det verkligen bokstavligt talat blev 1 miljon män som var med i marschen då, eller deltagare då, så att säga. Till skillnad från 1963 så var ju marschen inte en protestaktion på något vis. Man demonstrerade varken mot diskriminering eller för någon direkt civilrättslig lagstiftning som man gjorde 63, utan istället hette det ju att man gav afroamerikanska män en möjlighet att försonas med tidigare misstag och ett tillfälle att lova sig själva och ta ansvar för sina familjer och bostadsområden. Och Louis Farrakhan överraska många då i sitt tal, så manar han ju på svarta män att ändra sina beteenden och att gottgöra sig för sina misslyckanden. Och han kritiserar liksom inte systemet, utan han betonar bara individens ansvar då. Så hela det evenemanget blir på något sätt lite motsägelsefullt då, när talare efter talare angrep det rasistiska politiska systemet samtidigt som man då manar på afroamerikanska män att ta ansvar för sina egna liv då. Så att de här konservativa tankarna verkar ju uppenbarligen ha bitit sig fast för det här vid den här tiden då på 90-talet. Så istället för politiska åtgärder och ge myndigheter ansvar, så liksom lyfter många fram då individens ansvar som nyckeln då. Så den här marschen blev ju väldigt tydligt på att framhäva den här centrala frågan som afroamerikaner stod inför då, som jag pratade lite om tidigare. Så bar man själv skulden till sina problem, och handlade om liksom om strukturer som medborgarrörelsen inte lyckats lösa då. En intressant aspekt av den här frågan kring strukturernas betydelse är den här forskningen som finns, som kallas för critical race theory. Då. Inom området menar man ju att rasistiskt agerande och rasistiska resultat oftast orsakas av just subtila sociala och institutionella faktorer då, snarare än liksom fördomsfulla och medvetna handlingar av individer. Och man menar att även om till exempel en lagstiftning i sig inte gör skillnad på ras, så kan ju ändå tillämpningen helt enkelt omedvetet leda till rasism i praktiken i alla fall, även om inte till och med den som verkställer lagstiftningen är medveten om det, så att säga. Men då har vi kommit fram till avklarat 80- och 90-talen, och vi ska göra det sista lilla hoppet på fram till modern tid. Men som ni ser så finns det ju mycket, mycket röda trådar, så att säga, i den amerikanska historien kring afroamerikaners historia, situation och medborgarrörelsen. Det finns liksom en röd tråd från slaveriet som jag tror man måste vara medveten om, så att säga. Det finns röd tråd från slaveriets strukturer via det här convict lease-systemet där man hyrde ut fångar till massinternering som många menar är den nya typen av convict lease. Det finns en röd tråd från slaveriet inom rättssystemet. De är afroamerikaner som är utstängda från jurytjänstgöring, till de här Scottsboro-pojkarna på 30-talet fram till Rodney King och O.J. Simpson-rättegångarna. Det finns en röd tråd från slaveriet med sanktionerat våld till de här rasupploppen på 1800-talet, början av 1900-talet, och vi pratar om det här enorma upploppet i Tulsa till exempel, och lynchningar med polisens tillåtande ända fram till då polisvåld än idag då, som är med en röd tråd då. Så det är viktigt att förstå, tror jag, man pratar till exempel om Black Lives Matter och George Floyd idag, att det är inte något som liksom afroamerikaner är upprörda över nu här, vad som har hänt de senaste 20 åren, utan vi pratar egentligen rent historiskt om strukturer som har funnits i USA sedan 1619, när de första afrikanska slavarna kom till USA då. Men jag tänkte att vi ska snå ihop säkert med medborgarrörelsen i nästa avsnitt, när vi ju faktiskt också kommer fram till exempel till landets första afroamerikanska president i form av Barack Obama. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. The softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.